Varmt välkomna till ett specialavsnitt av VF Sportens podcast. Vi sitter faktiskt, idag blir det ett runda bordssamtal på riktigt. Vi sitter runt ett runt bord och jag som pratar nu heter Jakob Järpegård. Och så välkomnar vi tillbaka Jonas Östlund som sitter mitt emot mig.
Tack och bock.
Johan Hedlund från Motorpodden.
Känd från Motorpodden.
Det skulle ju varit Motorpoddvecka den här veckan, men det här konkurrerar ut det tycker jag. Mm.
Och så Johan Ekberg som inte kunde vara tyst förrän innan han blev tilltalad.
Alltså,
så han får inte säga något nu. Säga. Vi har kallat till det här specialavsnittet för att vi ska göra en poddversion av vår årsbästa lista som vi kör för andra året i VF Sporten för att fylla sidorna lite grann får man väl säga. Det är så, det händer inte så jäkla mycket i sportens värld, så det är ett utmärkt sätt att sammanfatta ett år och samtidigt få lite fyllning i tidningen. Det kan man vara helt transparenta med att säga ändå.
Och fantastiskt kul att blicka tillbaka på framgångar. Mm. För jag menar, ofta man kan ju, när vi gjorde listan, man kan ju faktiskt glömma bort saker och ting.
Ja.
Så det är ju liksom att lyfta fram det igen. Det är ju fantastiskt kul.
Vi kan ju utan att säga vad, säga att det finns grejer som hamnade ganska högt upp på listan som vi hade glömt bort ganska länge. Mm. För att man, det är så svårt just hur man värderar det här med vad en prestation och vilka saker. Vi försöker ju genom året sammanfattar, men det är svårt att ha koll och tänka varje gång någonting händer att det här kanske är någonting på listan.
Mm. Jag kan tänka mig. Alltså, vi har ju ändå gjort en sån, vi har ju försökt ha ett dokument levande från liksom, där vi skriver upp de mest största grejerna, eller de största grejerna som händer, och som sagt, trots det så var det nog ett x antal på den här 15-listan som vi kom på så här, oj då, just det, den. Tänka till.
Mm. Mm. Skönt sätt att arkivera det på också. Jag menar, säg att vi kör det här i 10 år och blickar tillbaka sen ännu längre tillbaka. Mm. Då.
Ja, vi kan väl börja med att blicka tillbaka till den listan vi hade. I fjol var pallen, det var Lagedin efter VM-guld och EM-guld samma säsong som tog hem första platsen. Emma Dahlström som klippte sitt X-Games-guld. Det känns som att det är längre sedan, men hon tog det i januari där, så att det är snart 2 år sedan, men det var med på förra årets lista då. Hon var tvåa där, och så hade vi Helton på en tredje plats som tog klivet upp i elitserien, eller som då blev Ski. Ska vi säga någonting om
det? Visst var det en topptrio vi var ganska överens om i fjol, här för mig också.
Jag tror det.
Ja, vi hade, det var,
ja. För i år har vi varit väldigt överens om topptrion.
Mm. Ja, idag har vi, i år är det i stort sett bara du som inte hade samma ordning som alla andra på topptrion dessutom.
Ja,
faktiskt. Det var större omkastningar på topptrion förra året, ska vi säga.
Kan väl dra processen snabbt hur vi...
Ja, alltså vi har liksom inga jättetydliga kriterier. Vi skriver liksom upp i ett dokument under året som Hedlund var inne på. Var liksom, ja, men nu händer det här kanske kan vara värt att ta upp i slutet av året. Men det ska vara en prestation, så det behöver liksom inte, det krävs inte att man har vunnit ett guld eller någonting. Ett bra exempel på det förra året var Anders Olsson som gjorde sin superklassiker, när han gjorde en hel klassiker i rad liksom. Mm. Det var ju ingen tävling eller någonting, men det var ändå en jävligt häftig prestation.
En så grej.
Att säga. Ja, men precis.
Men det är det som är så kul med att göra så här, för att det är väldigt brett. Det liksom, det kan ju vara precis egentligen vad som helst inom idrottens värld som faktiskt vinner. Eller tar sig in på listan.
Det vi kan säga, det är väl att prestationerna oftast värderas emot sig själva, så att säga. Att ett SM-guld för ett lag är inte lika mycket värt som ett SM-guld för ett annat lag.
Nej, men det värderas gentemot förväntningar på laget.
Exakt.
Skulle någon av oss gå och vinna SM-guld i skytte imorgon, så är det en jäkla prestation mot fall en skytt gör det. Mm. Stefan Alesved är inte lika stort som jag skulle göra det.
Nej, men det är klart att det är så. Men samtidigt så är det ju... Men vi kanske skulle ha lite statuter ändå. Så där. Ha några, skriva ihop några.
Ja, nej, det kommer bara krångla till det. I år har vi haft lite diskussioner. Det har varit lite mejl fram och tillbaka.
Och, nej, vi fyra, och så Joakim Strand som sportchef som är också med.
Och Oskar Lindvall som är din vikarie just nu, kan jag väl säga. Men du har fått vara med och tycka fast du egentligen inte jobbar.
Så ökar vi listan med... 5 i år. Vi hade topp 10 i fjol.
Ja, och det gjorde vi väl egentligen till slut, för att just vi hade glömt bort ett par grejer som vi kände ville komma in på listan, och till slut så blev det så här, ja, det blev lite för många bubblare, tänkte jag, men vad fasen, det plats i tidningen har vi kör topp 15. Mm.
det bättre att inte ha några regler, för då kan man göra lite vad man
vill. Ja, precis.
Hade vi haft det, då hade vi det här. Det
jag
står
som
här.
Bragdguldet här till exempel. Det är ju tydligen så att ska man vinna två gånger måste man stå i särklass andra gången. Och menar, det var ju det som många hävdade, för att liksom Sara Sjöström stod inte i särklass mot vad Henrik Stensson och Jenny Rissved och alla de här andra gjorde i år.
Ja, Bragdguldet är ändå dött för mig. Bragdguldet har varit dött sedan 2006, och det dog ännu mer när Svenska Dagbladet la ner sin sportredaktion. Så fick jag det sagt. Aha,
precis.
Öppet också.
Ja, men det var ju som rätt många som vi konstaterade då. För det kom ju någon här. Har ni, ja, vad säger ni om Bragdguldet? Och både du och jag, bryr sig liksom. Jag visste inte att, för att tidigare är det ju sån som man liksom så här, oj, imorgon delas det ut och allting. Jag hade faktiskt ingen koll förrän jag hörde det på nyheterna när jag åkte in med bilen till jobbet. Så sänder de live. Ja, kanske vi ska ta nästa steg och sända live nästa år från vår utdelning.
Ja, från vår, ja just det. Vi har ju faktiskt inte varit och träffat ettan än när vi spelar in det här, så att vi vet inte riktigt. Vi kan inte ge något bakom kulisserna om hur de reagerar eller hur det blev eller någonting. Men skitsamma, nu tycker jag att vi kastar oss in på listan, och vi börjar ju givetvis från plats nummer ett. Nej,
det gör vi inte. Jag vet inte vad du skulle säga. 1-5.
Vi börjar med plats 15. Karlstad Crusaders tog sitt sjunde raka SM-guld, men faller rejält på listan ändå. De var med i fjol, och då, nu har jag det faktiskt inte framför mig, det borde jag kanske haft, men jag tror de var 8 eller fjol eller något sånt. 7-8 någonstans där var de i fjol. I år kommer de precis med, trots att vi har utökat listan med 15. Varför tappar de så mycket, tycker ni?
De faller väl just på det vi var inne på förut. Att man jämför med förväntningar. Alltså, minimikravet för Karlstad Crusaders den här säsongen var väl att vinna SM-guld. De kom från en säsong där de vann SM-guld och vann Champions League. Det kändes ju som ett steg tillbaka, samtidigt som, det kan ju du bättre än jag, men det känns ju inte som att superserien blev bättre i år mot året innan, utan det var snarare lättare SM-guld de tog 2016 jämfört med 2015.
Ja, det är egentligen ingen större skillnad så sett i
inte svårare i alla fall.
Nej, absolut inte svårare, men kanske inte lättare. Nej.
Femma var de i fjol. Mm.
Det det vi ska understryka är att, för att det är många, alltså att ta ett SM-guld är på något sätt ingenting. Det är många som har tagit SM-guld i Värmland liksom. Mm. Det är på något sätt inte givet att man tar en plats för ett SM-guld, men det vi ska understryka är ju att det är det sjunde raka guldet, och att man tangerar Baltics ganska häftiga svit med sju raka guld. Baltic har ju flera SM-guld totalt, men de hade sju raka som bäst då, så att där har ju Crusaders chans att gå om nu.
Och sen inte bara att man har vunnit SM-guld den här tiden, man har utvecklats som organisation. Man är ju verkligen ledande i Sverige på många, många fronter.
Ja, nästan lite för ledande, tyvärr. Mm.
Men fjolåret var ju också lite speciellt, för som sagt, det var Champions League där också. Sen så var det ju en fruktansvärt rörig säsong. De kickade folk till höger och vänster, eller de bytte coacher, och det var, liksom, det var väl mycket i det också som att, alltså,
det var också en prestation i sig att de hela tiden reser sig.
Det stack ut mer den säsongen på många sätt.
Så är det. Karlstad Crusaders, plats 15. Vi hoppar vidare till plats 14, där vi hittar en olympier, Skoghalsgrabben Jesper Stålheim. Segling.
Jag saknar fortfarande det här. Plats 14. Jesper Stålheim. Ja. Segling, eller laser.
Ja.
Ja, som sagt, det är ju EM-guldet som han hamnar på listan för. Det var ganska tidigt på året. Kommer inte ihåg exakt när det var, men mars, april.
Precis, när isen var borta.
Ja, precis. Nej, det var väl på Gran Canaria där, så att det var ju inga svårigheter. Men som sagt, han låg ju tvåa inför sista finalsegren där. Och det, trots allt i laser så blir det ju ganska ofta så där ett avgörande i sista, trots att de seglar hur många seglingar som helst. Men som sagt, då, han var väl en av favoriterna såklart, men som sagt, vände en andra plats till guld där och hamnar på listan mycket tack vare det. Han kunde nog hamnat väldigt mycket högre upp om man hade lyckats med den förutsatte sig att göra i OS. För där hade han ju sikte på medalj åtminstone liksom en riktig toppplacering, men det blev ju inte alls som man hade hoppats.
Det är nästan beklagligt, man tänker nästan på OS-resultatet lite mer än vad man gör på prestationen i EM, bara för att det är ett OS-år och man vet hur stort det är för de här seglarna och för liksom vara med i ett OS, hur mycket men de kämpar
vissa,
för det.
Vissa sporter är OS-sporter helt enkelt. Det går liksom inte att komma ifrån att det är viktigare att prestera i OS.
Det handlar mycket om att de får helt annan uppmärksamhet också.
För mig faller han i min ranking mycket på det att OS var det överlägset största målet för honom. Och där presterade han inte på sin toppförmåga liksom. Så
16:e, 17:e plats var det.
Ja, något sånt.
Han var aldrig nära.
Han var 16:e i OS och sen blev han 9:a i VM också. Men som sagt, han hade varit 2-3 i EM förut och nu liksom knöt han upp säcken där i alla fall. Men han toppade formen lite för tidigt, känns det som.
Nu går vi vidare på listan till plats 13. Jag tänker inte hålla på med
plats resten. Nummer 13!
Ja. Vi kommer att hålla på, vare sig du vill eller inte.
Ja, precis. Karlstad IBFs, och då ska vi väl precisera och säga att det är Karlstad IBFs damlag som vi har med på listan, inte hela föreningen. För prestationen att de gick till slutspel ett år för tidigt. Målsättningen var ju att inte vara inblandade i någon bottenstrid, men genom en stolpe in i sista omgången så tog laget sig till slutspel för första gången på 10 år. Vilket ju är just det som är imponerande i prestationen, att man bröt en lång trend av slutspelsfria säsonger.
Bara året innan så var man ju tvungen att kvala sig kvar för att vara så spela högsta ligan. Så att
ja, men precis.
Det var väl en tydlig nystart, men samtidigt och som sagt en ombyggnation tar ganska lång tid.
Det var ju en nystart på sikt.
Precis,
det var ju liksom en nystart i år ska vi vara bäst, utan vi ska bygga mot framtiden. Sen ska vi väl säga att de motsvarade väl ungefär de tipsen som var innan säsongen. De fanns på 8:e, 9:e, 10:e plats. Så det var liksom inte en absurd överprestation på något sätt.
Nej, och det är väl just därför de inte är högre på listan än så här också, utan att det är en riktigt bra prestation, men ändå ingen sån där liksom som man trillar av stolen för, men starkt ändå.
Och typ, jag ska vara ärlig, de borde ju inte varit i slutspel med tanke på sista omgången där. De tappade bland annat, var det Huddinge eller Täby de tappade i slutet, och det var många så tveksamma resultat till slut.
Ja, men precis.
Men andra sidan, de kom 8 och man
jag brukar säga att de backade in i slutspelet.
Ja, verkligen. Nej, men de knöt
Dragana var väl inne på det här i förra podden.
Ja, men precis. De pratade lite om det då. Men de knöt ihop säcken genom att vinna med 5-2 mot Falun i sista omgången, samtidigt som Malmö bara tog inte lyckades vinna i ordinarie tid mot Linköping. Ja. Så gick det till.
Nej, men kul att det var slutspel och det var inte var sista gången heller.
Nej, det känns väl som att
slutspel är helt plötsligt minimikravet i år.
Ja, absolut, verkligen. Och det har de väl skapat sig bra förutsättningar för just nu i alla fall. Vi går vidare till
plats nummer 12, Mona Brorsson. Sexa i VM-sprinten.
Skidskytte pratar vi om då.
BT kom hon från förut. Nu tävlar hon väl för Finnskoga, va? Det är väldigt lätt att blanda ihop fall det är Finnskoga eller Bore. Men BT, visst är det gräsmark, tror jag. Är tämligen
det är Johan. Bara du som det är intresserad kan du av sånt här. Det är bara
BT's
du som är
någonting.
Du får googla. Vi får ta förstoringsglaset om vi ska hitta det här på den värmländska kartan.
Mona Brorsson tillhör ju den här kategorin idrottare som man verkligen, verkligen hoppas det ska gå bra för. Jag träffade henne första gången för några år sedan och man slås ju av, så fort man pratar med henne i 30 sekunder, av att fruktansvärt trevlig hon är. Och vilket verkar ligga någonting i vattnet, men det är, hon är ju inte den första skidskytten från Värmland som man har tyckt varit väldigt trevlig. Carl-Johan Bergman och David Ekholm som var precis lika trevliga på det sättet.
Men varför är en sjätte plats på ett VM bättre än ett EM-guld i segling?
Ja, det kan vi diskutera. Men det är det, just sådana saker vi har diskuterat. Men det var ju, hon gjorde ju ändå sitt livslopp när det krävdes som mest, eller när det liksom inte krävdes som mest, men hon svarade för sin livsprestation liksom i ett mästerskap. Och där liksom rankade vi då 2 platser högre upp än ett EM-guld till exempel. Det är ju just de här diskussionerna vi har haft mycket. Koppom
är det.
Koppom. är hon ifrån.
Man brukar även prata om nålsöga och såna här saker. Mm. Och det är tufft i toppen och skidskytte i liten. Liksom. Mm. Det är mycket som måste stämma för att den ska ta en toppplacering.
Ja, nej, men det kommer man ihåg att man ryckte till lite under det där loppet. Mm. Så att det var en häftig prestation och sådär. Liksom.
Och det vet vi bara när vi följde Carl-Johan Bergman. Alltså, han var ju egentligen en av de bättre, men det var jätteofta han kom utanför topp 20. Han hade sämre dag. Mm. Så det är, liksom, det är väldigt mycket som måste klaffa.
Det är häftigt att se med henne. Hon är ju den nya generationen som har kommit efter när Helena Ekholm gav sig, kan jag väl säga egentligen. Mm. Där. Och hur hon var väldigt målmedveten. Hon, alltså, det tuffa skor att gå in i, sett till att de kom in många nya tjejer då, för Ekholm var inte ensam om ESL, väl Anna-Maria Nilsson och några till rutinerade som slutade, och helt plötsligt så, alltså vilka resultat de än gjorde, för även om de gjorde framsteg själva, så fick de, som folk tog emot där hemma i Sverige, var att det var bedrövligt dåligt.
Mm. Snarare en axelryckning, va? Ja,
ja, men det var bara liksom. Det på den nivån nu. Ja, ja. Men hon har varit väldigt målmedveten med sin satsning, att i år är det de här placeringarna, nästa år ska jag upp lite dit och så. Och ser det liksom på en flerårsplan, det är väl mot Pyeongchang hon menar att då ska hon vara topp 10 i världen någonstans där. Mm. Och kunna slåss om topp 10 placeringar, men och ta det steg för steg. Så mm.
Nej, ska vi ju koppla det till förväntningar.
Ja, så exakt. Det. Jo, men det är det jag försökte understryka.
Man
har
ju till när Mona Bror liksom. Som kommer sexa.
Ja, precis. Det var det jag försökte
tror
understryka.
Tror faktiskt hennes bästa placering i världscupen var 17:e plats innan det. Det säger ju en del.
Mm. Och, till, liksom. Och då hamnar vi också på det. Då är det ju en prestation att du överpresterar nästan. Mm. Och gör det då på ett lopp där alla i världen, alla i skidskyttevärlden satsar ju på vad som bäst på VM. Det var ju det som var allas målsättning. Så, ja. Mm.
Ja, det blir en röd tråd här idag. Prestation som sagt. Vi går vidare på listan tycker jag. Plats 11.
Plats 11?
Ja, förlåt.
Peter Samuelsson. Fotboll.
Mm. Degerfors superskyttekung. Varför är han med på listan? Han har inte gjort sin bästa säsong i karriären direkt.
Innan vi ens pratar på säsongen. Jäklar vad kommer sakna honom. Vad kommer sakna honom? Och intervjua efter matcherna. Ja. En riktig... skörning, citatmaskin.
Vi får nog börja skriva. Var det Degerfors U19-lag han skulle vara med i? Det känns som att vi får börja skriva mer om dem.
Ja, vi får ringa honom efter varje match. Typ.
Det är lite så här halvstort ego, men som slår ut på ett positivt sätt.
Mm. Ja, det är som sagt, det är en sån profil man verkligen kommer sakna.
Vi ska väl säga varför alltid... är med på listan då? Om ni...
Men det här var väl en av dem som vållade störst diskussion kring var han på vilket sätt och hur man skulle ranka hans prestation. För det som gjorde att han kom med var ju att han gjorde sitt 100:e mål i Degerfors-historien.
Degerfors-tröjan.
Ja, men precis. Ja.
Och vilket då pratar vi A-lag.
Ja.
Mm. Exakt.
Och det är ju en prestation, göra 100 mål. Visst, han gjorde sitt 100:e mål. Alltså, så ser man så. Det är ju en prestation över många år. Men där kan man ju på ett sätt prata om många andra. Mona Brorsson hade inte slutat sexa på VM om hon inte hade hållit på med skidskytte i alla år innan. Så allting bygger ju ändå upp till sånt. Så, men han gjorde sitt... Vad var det? Jag kommer ihåg när jag pratade med honom. Han låg inne på sjukhus här tidigare i höstas på tal om att intervjua honom. Och det var väl så här kristaller i örat, eller vad det här heter. Där han låg på sjukhus och var riktigt dålig, men sen så hade han blivit bättre och så skulle de iväg och möta Viken från Åmål i Svenska Cupen. Och så satt vi och pratade där och han var med, kanske ska vara med på bänken. För han var ju väldigt tydlig väldigt tidigare i säsongen med att nå 100 mål är ett jättestort mål för mig. Och nå den milstolpen liksom. Och så pratade vi och så bara, ja, det är ju Svenska Cupen. Är det Svenska Cupen mot Viken? Fan, då är det ju tävlingsmatch. Då bara, just det, jag måste få spela den matchen. Jag får nog prata med tränaren och säga att jag vill ha lite speltid ändå. Kommer han in. Och han kom ju in och han gjorde mål i den matchen också.
Det var skönt att han inte gjorde mål nummer 100 då, just den. Efter att han gjorde det verkligen i en riktig tävlingsmatch.
Han gjorde väl 2 mål
mot Åtvidaberg.
Ja. Ja.
Och de avgjorde den matchen, var det inte så?
Ja, det var viktiga
dessutom
mål.
Dessutom lyfte upp den då ändå mer.
Nej, förlorade han inte då?
Gjorde
han
det?
Jag tror
kanske de förlorade mot Åtvidaberg. Ja. Han är ju inte riktigt samma klubbikon som till exempel Tobias Solberg, inte i mina ögon. Det är man inte om man går till Örebro. Då har man ändå gjort en liten sån förbjuden övergång. Då kan man inte nämna sig ihop med Totti och Gerard och Giggs och de här som
man ändå var i närheten av annars.
Ja, men rent klubbhjärtemässigt. Ja, men jag menar att det är ändå en Degerfors-ikon och det är häftigt att göra. Det är alltså göra 100 mål under karriären, ja, men det gör man väl kanske om man är anfallare ändå. Men göra det i en och samma tröja. Det är väl det vi lyfter fram här på listan.
Mm. Ska vi bara säga det sjukaste i allt det här då? Att Ulf Ottosson gjorde över 200 mål i Degvårdsrön.
Mm. Ja, det är
ja, Cristiano få... Ronaldo gjort i Real nu då?
Ja, det är det inte.
Ingen som bryr sig.
Fast de spelar Peter Samuelsson
260 mål enligt Wikipedia på 236 matcher.
Peter Samuelsson kallas ju inte Mål-Peter. Så han har ju ändå inte fått mål i sitt namn. Måste man ha 200
mål. Det blir ju också även såklart själva prestationen i sig, det är att han liksom fixar den här. Men sen är det ju lite för lång och trogen tjänst också som man hamnar in. Får man väl ändå säga.
Ja. Mm. Så är det.
Plats nummer 10. Jenny Haglund. Jessica Karlsson, golf.
Mm.
Dubbel,
ja, precis. Mm. Det var ju till slut blev det ändå svårt att skilja på prestationerna eftersom att de har nått samma mål fast tagit olika vägar på olika imponerande sätt skulle jag vilja säga. Ska vi ta in i taget då? Jenny Haglund, de har alltså båda kvalificerat sig för fullt kort på Europatouren i golf. Det är tufft att ta sig in på alla de här största tourerna i världen. Mm. Och bli proffs så att du får liksom fullt kort som det heter. Jenny Haglund tog vägen via Let Access Series.
Mm. Undertouren.
Mm. Undertouren, ja.
Och att hon var ju amatör när säsongen startade och bestämde sig någonstans mitt i, va? Mm. Att nej, men jag ska göra några tävlingar på undertouren där. Utan ja, några större ambitioner och kvala sig in till Europatouren. Det var mest för att känna på det. Mm. Se och lära.
Ja, det är häftigt. Och de slutat tvåa totalt där.
Ja, hon har
totalt
spelat betydligt färre tävlingar än de andra i toppen. Mm, med tanke på att hon gjorde en halv säsong.
Mm. Ja, precis. Topp 5 fick kort då, till fullt kort till Europatouren. Mm. Ja, men det är häftigt. Vi ska säga det, Jenny Haglund, Karlstad-tjej, va? All tävlar för Karlstad GK. Mm.
Började i Bryngfjorden, vet jag.
Mm.
Hon är väl lite mer välkänd för VF-läsarna. Medan Jessica Karlsson har varit en doldis lite länge. Hon har inte varit riktigt på radarn sådär. Men mycket små notiser och så. Men bevakningen har inte varit 100%.
Vi hade liksom sådär. Men hon har ju varit in och ut på Europatouren. Hon spelade ju mer permanent för ett par, tre år sedan. Gjorde hon inte det?
Hon tog ju typ förra säsongen lite ledigt för att typ jobba ihop pengar. Och då jobbade hon på Billeruds GK, hennes moderklubb mellan Grums och Säffle där. För att liksom typ samla ihop pengar, samla krafter, få en nytändning och sådär, så att det var lite upp och ner. Men hon tog ju som sagt en annan väg då. Hon hade ett halvt kort kallas det, men hon hade alltså tillgång till 6 tävlingar. Det är ju inte alls mycket, 6 tävlingar på Europatouren.
Fick hon välja fritt på de 6? Nej. Eller vad, det beror på hur många som anmäler sig sådär, och kategorier hit och dit.
Hon står på standby.
Ja, lite så. Men av de här 6 tävlingarna så klarar hon katten i 5 och kom väl 5:a var det i Abu Dhabi.
Mm.
Gud, jag sa inte Dubai, jag sa rätt till och med. Fan, hon kom 5:a i Abu Dhabi och det räckte alltså till en topp 80-placering om jag minns rätt på rankingen, vilket då kvalificerade henne till ett fullt tourkort nästa år. Så det är liksom en annan väg, att hon presterade liksom riktigt bra liksom de få chanser hon väl hade på Europatouren. Olika prestationer men samma resultat så att säga.
70:e blev hon faktiskt. Ja. Totalt till och med. Mm. Order of merit. Mm. Men det är ju som du säger, det är ju väldigt likvärdiga sätt att ta det, fast de gjorde det på olika sätt ändå. Men de spelade få tävlingar och båda lyckas ta det här kortet. För det är ju ändå det som är huvudmålet. Mm. Sen kanske jag menar den här femteplatsen i sig. Mm. Kanske egentligen skulle satt henne, och om man skulle brutit ur den så kanske den hade varit. Ja, det är också svårt, för Jenny Haglund vann ju någon tävling där på den här Let Access och
Jonas Blix, Jonas Blix hade väl någon bra placering på PGA-touren liksom, men i förhållande till han ska ju vinna tävlingen på PGA-touren för att han ska vara aktuell för den som
är. Men det här känns väl verkligen som ett rätt val att göra en dubbelplacering, för det liksom känns som att
det hade varit taskigt att lägga någon 9 och någon 10 liksom, eller 8 eller 10, 11, för det känns verkligen som att det är en likvärdig prestation, även om det är individuella idrottare. Jag menar, lagidrottarna får ju ändå dela på platserna, så att det är väl helt okej.
Precis. Ja, det är synd att vi inte fick en tredje där.
Ja, men precis när vi spelar in här så var det ju bara någon timme sen som det stod klart att hon missade chansen att kvala. Hon fick ju gå kvalvägen. Vi hade kunnat fått en tredje väg in här. Vi har liksom fått skohornat in henne postumt, höll jag på att säga. Men inte postumt, men det var helt fel ord. Men lagt till henne på listan, trots att det redan hade gått i tidningen. Men hon missade med ett slag där. Det var topp 30, hon blev delad 31.
Det svider.
Men det svider.
Är man på något sätt nu, kanske ingen av er, men är hon reserv på något sätt nu?
Hon får halv kategori nu. Halv hon kommer att få spela...
Ja, men typ 6 då. Mm.
Ja, är det så? Ja.
Mm. Jag tror det är halv är inte ens halv.
Det är,
det är 15 tävlingar tror jag på Europatouren. Mm. Någonstans där. Och sen är det lite majors och såna grejer liksom. Så att, ja. Mm.
Mm. Ja, då är det
hon får tufft. Kriga på. Hon kanske kan ta sig in på listan nästa år när hon har krigat sig tillbaka till Europatouren på ett sätt. Vi får se.
Inte vet än. Mm.
Ja, vi kliver vidare på listan tycker jag.
Plats nummer 9. Helton. Handboll. Mm.
Här kommer vi till det intressanta då.
Att här tycker jag vi har... jag tycker det här, vi ska gå in lite på de här grejerna. Här har vi varit lite oense om prestationen. Jag håller ju till exempel inte den här prestationen så här högt. Jag skulle nog vilja se Helton längre ner på listan i år.
Mm. För mig... Jag tror jag hade dem rätt högt på min lista. För mig handlar det mycket om att de hade inte en elitseriemässig trupp, som det heter då. Det heter väl elitserien i fjol. Mm. Och det värvades inte speciellt bra. Så för mig var det nästan att de skulle åka ur med de förutsättningar som verkligen fanns. Mm. Men de grisade sig verkligen sig kvar i högsta serien. Kanske inte just i kvalet, men det var många matcher som var liksom...
Bra tränade och bra skadeförebyggt tränade. Mm. Det var ju AO för den här truppen eftersom de var så tunn. Det jag menar med är att jag tycker det är skitcoolt och bra gjort att de höll sig kvar. Men däremot så var det ett lag som var helt by far tvärsämst i den här serien förra året. Och så där fanns räddningsplankan liksom. Mm. De åkte ur direkt. Okej, då fanns det ingen... Det var liksom typ omöjligt för Elton att åka ur direkt. Och om vi... Jag vet, nu har jag ingen statistik på det här. Men att gå upp till högsta serien genom att kvala sig upp, det händer inte ofta. Ändå liksom. Det är svårt att kvala sig ur högsta serien i handboll trots allt.
Helton tror jag.
Jo, jag vet. Men det är inte så att det är 2-1 eller 2 lag varje
alltså,
år.
Så här, vi ska ju se. Det är ju ett väldigt speciellt system i den här serien med tanke på att 8 lag till slutspel och lag 9, vilket Helton slutade, får kvala.
Mm. Vilket kommer som göra som efter den här säsongen. Ja.
Mm. Men det är lite det som gör att jag hade dem ganska någonstans här på min lista. Garanterat topp 10. Och för mig anledningen att de... Jag hade dem klart över Karlstads damer till exempel. Mm. Och att de landar där de gör för mig är just det. Sett till förutsättningarna, sett till förväntningarna. För man ser på var tipsen var ändå inför säsongen. Nu var Spårvägen klart tokjumbo i den här serien. Det var de inte i tipsen innan. Folk trodde de skulle vara bättre. Folk trodde helt de skulle vara sämre än vad de var. Mm. Så därför hamnar de i mina ögon så pass högt upp, för att de överträffade sig själva lite, överträffade förväntningarna och presterade. De var inte nära att sluta sist liksom. Och
det var sagt, ju nära att de hade direktplats till slutspel.
Ja, men precis, de hade 3 lag efter sig ändå och hade det som toktippade jumbo.
Mm. Jag vill se om jag kan få fram lite listor här vad vi har, för det kan vara intressant att jämföra lite bara med de här originallisterna, ska vi se.
Där de föll på i slutändan.
Jocke som inte med pratade hade inte med dem på sin lista till exempel, tror jag.
Oj, nu hänger vi ut varandra också.
Den som inte är.
Men nu är det inte, jag hade dem... Ja, det var för sig på den...
Nu svårt, hade han inte med på listan som var topp 10 där, va?
Nej, precis. Nej. Så det är samma sak här. Alltså, ja, du hade, Ekberg hade dem lite högre.
Vad hade jag då?
Ja, du hade inte med dem.
Men jag satt ju och sa att jag hade dem högt upp på listan här nyss.
Men du som sagt...
Ska du hålla på och faktakolla här? Vi säger det, Jakob, så kommer det bli väldigt tyst.
Men Oscar hade dem lite högre. Och alltså, det jag menar bara att det var liksom ganska stor spridning på dem. Mm. Det var verkligen högt och lågt. Men som sagt, det här var inte topp 15-ranking heller. Så det hade du nog kanske kunnat bli lite annorlunda. Ja, hur som helst.
Jag är ändå imponerad hur väl man får ihop gruppen. Och att de är så bra tränade. Och ja, du vet, hela den biten.
Absolut. Yes.
Sen tror jag man rycks med lite av hela den hypen som blev kring laget i fjol.
Med
publik. De vann publikligan i elitserien. Och, ja. Vi får se vad det blir framöver.
Plats nummer 8. är vi på, va?
Mm.
Ja. Snyggt. Kan inte gå ur det här.
Joel Eriksson Ek, ishockey.
Mm. Ja, det är också en sån här svår grej. Men, och det är för att vi, jag tror att det var jag som skrev den här texten till tidningen också, så skrev jag just det att vi har blivit lite mätta och vana vid att unga svenska killar tar klivet över till NHL, slår sig in och gör det bra liksom. Mm.
Men.
Det är jävligt svårt.
Men. Det är inte alla som gör mål i sin första match 3 gånger på en säsong.
Nej, precis. Det är det inte heller.
Nej. Det är väl det som är en av bedrifterna bland annat.
Ja, det är lätt att glömma bort att det faktiskt är jäkligt svårt att slå sig in i NHL. Även fast många svenskar gör det, så är det fortfarande jäkligt svårt.
Mm. Ja. Och som Östis, det du sa där bara för att förtydliga, det var alltså att han gjorde mål i första AHL-matchen för säsongen. Han gjorde mål i NHL-matchen för säsongen första och debuten. Och väl debut också. Så sen kom han hem och gjorde mål i första SHL-matchen för säsongen. Mm. Så gjorde du 3 assist i andra NHL-matchen. Var det inte andra?
Jo, jag tror jag. New Jersey, va?
Ja, eller var det inte New Jersey?
Nej, det var New Jersey. Han gjorde mål kanske. Ja, skitsamma. Det var det. Men ja, han gjorde ju typ 5 poäng till slut på 9 matcher.
Mm. Mm. Tror han gjorde dem på de första 5 matcherna eller något,
ja,
sånt.
Exakt. Också. Mm.
När jag lyssnade på en podd, John Scott där, så ju, han var skitbra i NHL och så här, skitbra. Och så kom han in i NHL och det är väl typ 725, 26, jag vet inte exakt siffra. Men då blev han plötsligt skitdålig, men han är en av de 700 bästa i världen liksom nästan. Mm. För man får ändå säga det.
Att absolut. De är de bästa hockeyspelarna i världen. Och Joel Eriksson, jag hade ju varit kvar i NHL om det inte vore för liksom lönetaksmässiga skäl.
Mm.
Då hade de ju kört på liksom.
Mm. Och om man hade varit kanske ett år äldre eller någonting också, som när han inte hade... För nu såg de ju direkt att, eller de insåg ju att okej, i Färjestad kommer han få spela 15-20 minuter per match.
Ja, ännu mer.
Hos oss, ja, hos oss får han kanske spela 10 än så länge för att liksom växa in i det. Men det som man förstod var ju att han liksom egentligen redan hade växt in i det.
Mm.
Så, och det är ju det också som gör att alltså, han var redo att ta klivet in och just och gjorde det egentligen i början då, men som sagt, ja. Det säger ju jäkligt mycket.
Mm. Och säg 3 år då, så är han vår största värmländska stjärna i NHL. Ska vi tro på det?
Då beror på hur det går med Klefbom där. Mm. Känns det som.
Han känns som han sitter i en ganska skön sits just i det laget.
Mm.
Och sett till vilka backar som finns.
Edmonton måste ändå ha in bättre backar för att det här ska verkligen hålla på riktigt också. Ja. Så att, ja.
Ja, nej, men jag tänker Mikko Koivo, börjar bli till åldern. Erik Ståhl är till åldern.
Erik Ståhl, det finns en bra... Det finns plats att slida in i det där, absolut. Ja, jag tycker vi hoppar vidare på listan.
Plats nummer 7. Sebastian Johansson. Amerikansk fotboll.
Pekar upp mig för att du inte visste vilken sport det var först.
Nej, men jag tänkte att du skulle få fortsätta, men du har kört några nu.
Han var sugen. Ja, med andra amerikanska fotbollen på listan. Är det den enda sporten som är...
Nej,
det finns... Det är en sport till, vad som är dubbelt representerad.
Annars sjukt.
Det här var nog den enda prestationen som inte jag höll med om och ha så högt som ni, alla andra.
Okej.
Okay. Jag tror han är plats.
Jag hade velat haft den ännu högre.
För mig handlar det om att han tog inte en ordinarie plats. Handlar om för mig.
Ja.
Hade han varit kvar och blivit kanske gallrad, du vet, när det är en vecka kvar eller någonting, men jag tyckte han rök alldeles för tidigt. Sen så vet jag hur svårt det är att bara komma med på en camp, såklart.
Sen så kan man ju slänga med i mixen att han faktiskt har vunnit en liksom bowlmatch på absolut högsta college-nivå i USA under samma år, mer eller mindre också, så att det finns ju fler prestationer, och det är lite där vi pratar med liksom Peter Samuelssons ackumulerade prestation. Det är liksom någonstans det som jag lägger in i prestationen i att ta sig till NFL, för det är det vi kanske ska precisera det. Sebastian Johansson skrev i alla fall ett NFL-kontrakt, var med på den första träningscampen, men blev sedan kattad. Och
kan han få något pengar?
Ja, de får ju visst antal kronor per dag liksom, som de har ju en lön, så han har inte velat gått in på mycket sådär, mycket det handlade om, men
finns det inte någon schablonsumma?
Jo, allt det där är ju jättetydligt reglerat, givetvis, så att säga. Så, men jag menar, han och David Hedelin då, som en skåning som signade
med. Hur går det för han?
Ja, det var ungefär samma. Han blev kattad inte så jättelångt
blev
efteråt.
Hedelin draftad eller inte?
Nej.
Så ingen av dem blev draftade till slut. För Sebbe var ju väldigt, alltså där trodde väl de flesta att han faktiskt skulle gå i draften ganska sent.
Han hade ju fått indikationer för det i alla fall. Liksom. Han hade ju sagt åt mig att ja, det är nog värt att du sitter upp och tittar på de sena omgångarna. Liksom.
Men som sagt, om vi ska titta det svåra, okej, han fick inte spela, men oavsett då, så jag menar, om man tittar på det nålsögat jämfört med hockeyn.
Jag tror att i lagidrott så tror jag inte det knappt att det finns ett mindre nålsöga att ta sig in i världens bästa idrott till. Sett till hur många utövare i USA som det finns liksom så här, ja men du vet, säg att vi bara gör en förenklad bild av det liksom så här, ja men om 20 stycken spelar på high school, då är typ en utav dem som går vidare och spelar på högsta nivå på college. Och då finns det knappt någon kvar sen som kan ta sig vidare till ens och få skriva kontraktet och sen efter det att ens spela en match. Och sen efter det att ens spela en hel säsong. Alltså det liksom tunnas ut så jäkla fort. Det är sån liten promille liksom som går vidare och blir liksom proffs och gör 3 säsonger.
Så det handlar väl om att det inte finns så mycket efter college.
Det är så liksom att de inte har någon slags farmarliga.
Hamnar du inte i NFL om då sitter du på läktaren och kollar på ditt gamla college-lag med nya killar. Alltså det är inte lite så amerikansk fotboll.
Ja, det är
klart. Du ska vara väldigt ung och bra i tidig ålder.
Men
Kanada. Eller Sverige.
Ja, precis. Eller Tyskland och Österrike.
Mm. Men det är väl först nu folk börjar fatta det. Att man kan verkligen förlänga karriären.
Att man kan få ett par sköna år i Europa om man är
så. Men det måste ju vara lite som, nu vet jag inte om han senaste Crusaders-coachen är som var 28 år, offensiv koordinator. Det känns ju som en sån som kanske lirade, men sen inte riktigt tog sig längre, men höll sig ändå kvar inom sporten. Han verkar ha varit coach väldigt länge. Men
hur mycket det, politik är det här? För säg att han hade blivit draftad.
Det är klart, han hade blivit draftad så hade han
inte varit så tidigt. Nej,
gud, absolut inte. Så det var ju väldigt tufft. Liksom. Men om vi nu ska gå tillbaka och faktiskt prata om vad han har presterat också. För att det han gjorde på college-nivå i USA under sin sista säsong också, som faktiskt gick in lite under 2016, om jag inte är liksom helt ute och cyklar. Det måste jag ha gjort det av, men precis. Jo, han spelar ju hela hösten där. Nej, det blir ju 2015. Ja, skitsamma. Men sin sista säsong på college i alla fall, alltså han hade ju liksom så här sinnessjukt hög procent i sina spel. För de räknar ju, för de sitter ju och analyserar allting efteråt. Och så ser man, det här var din uppgift. Gjorde du din uppgift? Varje spelare analyseras utifrån det. Liksom. Och så får du liksom ja eller nej. Väldigt tydligt, svartvitt. Gjorde du din uppgift? Ja. Han hade typ 98% under en hel säsong på det han skulle göra liksom. Och en av de spelarna som har gjort flest repetitioner på offensiva linjen i Marshall Universitys historia under sina år. Så att det han har presterat i USA på college-nivå är liksom på absolut högsta nivå.
Han är inte sjuk för de där testerna också.
Ja, alltså
han stod ju typ värsta, han gjorde ju helt sjuka resultat.
Han gjorde ju toppresultat liksom, utav de som testade.
Jag är väldigt glad att han har bestämt sig för att inte bara vara fyscoach i Crusaders, utan att spela nästa säsongen också.
Det ska bli kul att se honom på planen i Karlstad. Jag tror att många är nyfikna att det kan locka dit lite folk.
Pojken från Alster.
Alster, ja.
Alster.
Mm. Alsterpojk.
Nu får jag köra. Plats nummer 6. Emma Dahlström. Slopestyle.
Freeskiing. Du tappar nästan rösten i slutet på Dalsunder. Emma Dahlström.
Nej, freeskiing ska vi säga. För att hon
har faktiskt börjat tävla i 2 discipliner.
Breddat sig lite. Och freeskiing innefattar ju lite mer än bara slopestyle. Mm. Ja.
Hon faller tappar tillbaka några placeringar, men hon vann inte X Games.
Nej.
Det här året heller.
Nej, men precis. Eller det här hålet, helt enkelt.
Det här hålet.
Typ att hon har varit med 2 gånger, så att hon är 50% fortfarande ändå.
Okay.
Typ.
Hon var inte X-Games det här året heller.
Nej.
Inte det här året heller.
Ja, men hon är väl det här exempel på att hon är en idrottare som alltid presterar på hög nivå.
Ja, det är väl lite det som är prestationen under 2016. Det är väl att hon verkligen etablerades i världstoppen genom att vara sinnessjukt jämn. Mm. Det var väl egentligen bara i X-Games i Aspen. Nu har jag inte siffran framför mig, men det var typ den enda tävlingen som inte kom topp 3, tror jag. Mm.
Det var, hon var 6 där. Det var enda gången hon inte klev på pallen under den säsongen i alla tävlingar.
Mm. Och den sviten håller i även under 2016, den här hösten, där hon har inlett med tre Big Air-tävlingar då, som inte har varit hennes specialitet egentligen. För i slopestyle har hon tjänat jäkligt mycket poäng på just med rails-delarna av åkningen, liksom, inte just i de stora hoppen. Men nu har hon tagit tre pallplatser i Big Air.
Kommer vinna den kuppen i världskuppen om hon inte gör bort sig fullkomligt?
Ja, men precis. Hon
två deltävlingar kvar där.
Ja, ligger jättebra till där. Så att, nej, men så det här är väl prestationen, är att hon verkligen har etablerat sig i den absoluta världstoppen fullt ut och på allvar, kan man väl säga då. Mm. Kort sammanfattat.
Ja. Mm. Sen blir det ju också en sån här, det är en OS-idrott.
Precis.
Och X-Games är också stort liksom. Men det är väl det som krävs för att man ska komma ännu högre upp.
Konkurrensen kommer ju vara ännu bättre nästa OS än vad det var första året.
Hur går det med onestländskan?
Jag har inte sett, alltså slopestyle-säsongen har inte riktigt dragit igång än. Liksom. Det är ju typ nu, Dew Tour är ju typ de första tävlingarna nu, och nu missar ju Emma dem eftersom hon har opererat armbågen där. Men det verkar ha gått bra i alla fall, kan jag säga. Jag har sett att hon har varit ute och kört hemma på Hovfjället i backen redan.
Sådär. Fan, jag blev så avundsjuk på när hon la ut en bild på Instagram där.
Och
så hon var helt nypistat och så ser man solen på väg upp. Ja. Och så går man hemma och det är totalt tjockt med jävla dimma. Alltså det är så grått och man bara ser det liksom. Vad fan, Hovfjället is the place to be alltså.
Ja, fan, Helene sa det, min fru sa det. Fan, vi skulle bara hyrt en stuga i Hovfjället över jul och bara stuck härifrån och bara sluppit julstress och bara åkt upp dit och åkt skidor istället. Fan vad gött det hade varit. Ja. Torsby-tjejen, hur som helst, sexa på listan. Jag tror att vi har sagt det som ändå finns att säga där. En jämn, stark säsong utan de här extrema topparna som har funnits tidigare.
Hedlund, plats 5.
Plats nummer 5. Johan Kristoffersson, rallycross. Ja, som sagt.
Han tappar också, va?
Han tappar, fast han presterade bättre.
Ja.
I fjol jag kommer inte ihåg vad han var.
4.
Var han 4 i fjol?
Ja,
säkert. Nej, Jonas Leandersson var 4.
Ja.
I fjol.
Ja, då kanske han har klättrat ändå. Eller så han tangerat. Han
tog ett hack upp. Ja, han var 8 i fjol.
Ja, oj. Mm.
Så. Fullt rimligt.
Exakt, han var 8 i fjol.
Och jag tog ett givet kliv på vår lista.
I fjol så tog han VM-brons i rallycross. Mm. Och han vann Porsche Carrera Cup efter en helt sinnessjuk säsong där han vann allt. Mm. Vann varenda tävling. Det var typ, jag vet inte hur många det var, 14 hit eller något. Ja, sånt där de körde. Mm. Han vann allt. Sen
det var väl ungefär lite som att Emma Dahlström vann SM-guld den här
säsongen. Ungefär, lite så var det ju. Alltså den konkurrensen i Porsche var ju inte stenhård. Men i rallycross desto värre. Ja. Eller desto hårdare. Mm. I år så fixade han silvret.
Det känns också som att rallycross-VM i år var tuffare än rallycross-VM förra året.
Toppen har spetsat sig rätt rejält. Ja.
Det kommer fransman som heter Sebastian. Någonting.
Precis, och Peter Solberg fick ju minst sagt erfara det. Det är ju det som är jäkla bra måttstock på det. Peter Solberg som egentligen har dominerat. Han dominerade två första VM-säsongerna ganska rejält. Och han var ju jättesmart i fjol. För då liksom safeade han halva säsongen. När han liksom krossade alla första halvåret, sen så safeade han hem guldet och liksom plockade så mycket poäng han bara kunde och så, utan att göra dumheter. I år var det ju mycket tajtare i toppen. Mm. Topp 8 skulle jag säga. Mm. Det liksom är stenhårt. Sen så finns det ju alltid så många och det gör ju också det svårare, för det är trots allt du ställs mot minst 4. Det är ofta 6 bilar i varje kval hit liksom, så att du måste ju prestera hela tiden där. Han kom till Argentina som, jag tror han låg 3 eller 4. Ja, han låg 3 då, va? Mm. Och det var ju en superfight där om silvret med Petter Solberg, Johan Kristoffersson och Andreas Backerud. Och Solberg såg ut att ta det där silvret, för han dominerade kvalet och liksom såg ut att få nöja sig då med andra platsen i alla fall i år bakom Mattias Ekström. Men försvann.
Som säkrat.
Ja, Ekström säkrade i Tyskland där näst sista.
Mm.
Hade han varit värmlänning, han tävlar ju bara för värmländsk klubb, ja, Mattias Ekström. Hade han varit värmlänning så hade nog Ekström tagit den här placeringen kanske. Men i alla fall, Kristoffersson och Backerud tar sig till final. Det gör inte Peter Solberg. Peter Solberg med andra ord borta från silverfighten. Förutsättningarna var 1 eller 2 behövde han bli för att ta silvret där, Kristoffersson. Han blir 2 bakom Backerud, men det räcker och han vinner med en poängs marginal. Både till Backerud och Kristoffer, eller till Backerud och Solberg. Solberg blir fyra på grund av färre toppplaceringar och segrar, tror jag. Så det är just det med hela att han presterar precis vad som krävs när det gäller som mest för att få det där silvret.
Och bäst när det gäller, skulle jag säga, den här säsongen också. Han startar ju lite, de var ju inte jättebra i början av säsongen, KMS. Det känns inte som de hittade rätt en bit in i säsongen.
Mm. Så vi går och tar en kopp kaffe vi, Jakob, eller när han pratar rallycross här.
Ja, shit, jag känner som vilsen alltså. Mm.
Förlåt.
Ja, vad kände ni om Kristoffersson? Vad har ni för analys?
Ja, min analys är att bra att han tog en andra placering där och satte på CV med tanke på allt som hände med Volkswagen.
Ja.
Och bra liksom att ha den på CV när han ska rita på kontraktet inför nästa säsong. Mm. Om det nu blir hos någon annan eller om det blir hos KMS.
Jag tror att det blir hos någon annan. Det är den känslan jag får.
Ja, det är ju frågan. Alltså det,
hur är det med Ekström? Vad har han bakom öronen?
Ja, han har nog ett x antal hundra rävar. Han. En hel rävfarm.
rävfarm.
Den har inte flash dragit i motorpodden på ett tag faktiskt.
Ja, jag tänkte att jag kände att det var dags att han skulle få komma in i spel igen.
För två avsnitt sen var ju Flash i en burk någonstans som pratade. Och senast hade vi Håkan Stramman. Så man får se om det dyker nog upp rävfarmar framöver, ska ni se. Det kommer nog.
Så ointresserad är jag faktiskt inte.
Nej, det är bara att jag känner mig så himla okunnig i förhållande till er, så jag känner inte att jag vill spela in någonting. Liksom. Så
Jag menar, jag har ju ändå jobbat när Hulljes var redigerat sådär, och det är ju extremt spännande att titta på webbsändningarna.
Det är ju det som känns med rallycross, vad man ser i framtiden och så här, att toppen ändå är så pass bred nu. Mm. Och det är det i den sporten som skapar förutsättningar för att kunna vara sjukt underhållande i flera år. När Peter Solberg vet att det räcker inte att åka på safe längre, utan jag måste vinna för att plocka ordentligt liksom. Så ja. Mm. Rolig sport att följa.
Mm. Verkligen.
Känns som det kan komma fler stjärnor dit också.
Vi kör vidare till sista placeringen utanför pallen.
Plats nummer 4. Hockey. Per-Erik Jonsson och Gerion Dahlgren. Mm. Mm. Där.
Nu när vi ändå var inne på så här. Ingen, han är inte värmlänning, men tävlar för en värmländsk klubb som Mattias Ekström gör, som faktiskt tävlar för Finnskoga MK. Ja. Så vänder vi på det nu då. Mm. Värmlänningar som tränar en icke-värmländsk klubb.
Mm. Precis. Ja. Jag känner personligen att det ska till något extraordinärt för att man ska kunna komma in på listan via det då.
Känns det som att man ska till något extraordinärt för att komma in som tränare.
Ja, skulle jag säga.
När man inte själv är den som faktiskt utövar sporten.
Men nu, jag menar, SHL, men
det var väl ganska extra ordentligt.
Jo, men SHL strukturerar om formen. Alla pratar om att det ska bli så svårt att ta sig upp. Leksand ligger sist i hockeyallsvenskan. Liksom det är krisstämpel deluxe.
Mm. När Perra klev in och tog över så fick han ifrån uppdraget ifrån styrelsen att de inte skulle bli ett nytt Södertälje. De skulle alltså inte åka ur allsvenskan. Hade han klarat det, då hade styrelsen varit nöjd med det han gjorde. Mm. Då kan vi väl säga att man har liksom så här siktat mot rötterna och träffat stjärnor liksom i förhållande till målsättning. För det som hände var att de typ, jag tror han sa det, att de, efter att de tog över så förlorade de inte två matcher på rad förrän mot just Modo i den avgörande matchserien där Modo vann typ de två första matcherna. Va?
Mm. Det gjorde de med 2-0 matcher.
Mm.
Ja, men alla kände ju så här, ja okej, det var ju kul att Leksand lyckades få ihop det hyfsat ändå, men det här kom ju, det var ju roligt att det gick så bra i alla fall, att de tog sig till en avgörande finalmatch där i direktvalet. Men...
Och det är så mycket klassiska scener i den där sjunde avgörande som liksom man kommer verkligen inte glömma bort dem.
Mm.
Mm. När Foppa liksom tar programbladet och kastar och går därifrån. Mm. Och liksom...
Jag har sett till hur det var också. Modo hade ju den där matchen.
Ja,
och
gud.
Hade ju världens lägen. Och...
Ja, nej, det var... sagt, prestationen är ju dels att lyfta det här jumbolaget till att bli ett topplag och sen nästa, alltså det är två steg i det liksom.
Ja,
att lyfta det först från krisen och sen lyckas ta Leksand.
Vi ska väl ändå, vi ska för formalians skull säga också att Magnus Sigge Svensson finns med i den här ledartrion som kom in.
Och vi får väl ändå nämna Jonas Frögren var med i truppen, värmlänning. Johan Olofsson var med delvis.
Ja, Frögren är ju inte värmlänning, men han är ju
värmlänning nu.
Jaha, ja just det. Just det. Ja, han är
ja, du ser ju hur mycket värmlänningar ja, med när du inte ens tänker på att han är...
Oskar Lang var väl med, men han...
Jag vet inte
tillhörde väl truppen på något sätt.
Nej, men det man kan säga, det är liksom som... Jag ska inte jämföra det med Kristi födelse, men det finns ju ett före och ett efter Perra liksom.
Ja.
Absolut. Trots allt.
Ja, Perra det är ju så väldigt alltså, tydligt.
Det var ju verkligen tydligt. De låg sist, sen kom Perra in och sen gick
och sen det bra. Lite det här med förväntningar kring Perra. Jag menar, Perra var ändå lite på dekis med tränarkarriären och liksom ja, och inte vaska fram det, så det, bra resultat på hög nivå längre.
I den allmänna, det var väl Linkan Bremberg va? Eller ja. Fredrik Bremberg där, som blev sinnessjukt retweetad. Han hade totalsågat Perra och det är så gammal och vilket jävla dret var det. Han fick nog en liksom så här bra många retweets efter just där, ja, efter den där matchen.
Efter de gick upp, ja.
Så sett så där. Sen så, ja nej, men han har väl någonting i att få människor att dra åt samma håll. Så sett. Det verkar vara någonting utöver det vanliga faktiskt, och den förmågan tappar man nog kanske inte, även om man kanske inte är uppdaterad på det absolut senaste liksom, hockeymässiga så kanske. Jag menar, det är svårt att hänga med i utvecklingen även som ledare. Liksom. Men det kanske, ja, jag vet inte.
Alltså, du kommer nog ganska långt som ledare ifall du är duktig på att få gruppen med dig. Och det vet vi ju alla som har pratat med Perra genom åren. Det är omöjligt att inte tycka om honom.
Och det inte ens när man har blivit utskälld av honom så tycker man det är lite jobbigt för att...
Nej, men alltså det är omöjligt, och jag tror det är omöjligt som spelare att inte vilja göra ditt allt för honom. Ja, det är intressant att se honom och ställa honom mot den gamla sortens gaphalsar och som fortfarande finns på vissa håll. Liksom.
Jämför han med Johan Thornberg i Örebro liksom. hur de är som tränare. Det är nog lite enklare ritningar på den där hockeytavlan för Perra än vad det är för Johan Thornberg. Men han har ju sina andra egenskaper.
Ja, men precis. Det är verkligen intressant.
Ska vi kliva upp på pallen? Ska vi se om de lyckas hålla dem kvar nu också.
Ja, det är ju nästan en lika stor bragd med tanke på det här laget.
Exakt.
Pallen, ja, det här, apropå bragd, det här var verkligen en bragd i mina ögon.
Jag hade kunnat ha fått bragdguldet.
Ja. Utan att Leksand hade kunnat fått bragdguldet utan att jag hade lyft på ögonbrynen faktiskt. För det är mig större än bragd än att Henrik Stensson, som är en av världens bästa golfare, vinner. För att han är typ världens bästa golfare. Tror han vinner. liksom. Ja, men förstår vad jag menar. För en bragd ska ändå vara någonting som när man verkligen...
Ja, men det är ju som du säger.
Det är urvattnat.
Det är urvattnat, och Gärringpris har blivit populärast idrottare. Det kan vi slå fast också.
Ja,
det är
liksom,
eller vilka som lyckas mobilisera
mest. Det är bara VFs lista som är något att ha.
Precis.
Ända integritet. Att bry sig.
Vi kör på en vi döljer inte att vi kör på en höft och att vi inte har några kriterier, för då kan vi inte bli beskyllda för någonting.
Precis.
Ja, nej, nu tycker jag vi kliver upp på pallen.
Den givna topptrion.
Nu är det fan din tur, Jakob, att dra en ändå.
Nej.
Nu har du hållit i undan i hur många.
Du måste dra
ettan. Ettan får du dra då. Plats nummer 3. Sofie Skog. Höjdhopp.
Ja, ett tydligt bevis för hur viktigt OS är rent prestationsmässigt, kan man väl ändå säga. Att för att Sofie Skog klev in på OS och överträffade sina och andras förväntningar. Eller, ja.
Hon överträffar ju sig själv bara kanske ta sig till OS egentligen.
Har vi fått reda på i efterhand.
Ja, precis. Så jag menar, bara det är ju en grej i sig för henne.
Som sagt, ska vi dra där bara där? För hon,
ja, vi
sagt,
kör.
Strax innan försäsongslägret där i maj någonstans, så sparkade hon ju i en dörrkarm hemma och bröt ena lilltån, vänster lilltå. Och åker till det här försäsongslägret och lägger ut, alltså hon säger ingenting. Hon lägger ut bilder som att hon är där och tränar. Jag vet, jag pratade med henne efter det här lägret eller under eller någonting. Liksom, hon bara, oh, men det känns bra, bla bla bla. Och det, ja, men det funkar liksom kanon. Och i själva verket satt hon där nere och grinade liksom, när de andra
hoppade. Hon kunde inte hoppa.
Hon kunde inte hoppa alls. Nej. Så hon satt och tittade liksom på de andra. Och sen så fick hon kolfiberinlägg i skorna. Liksom, och tejpade stenor, som kunde ändå vara med i säsongspremiären i Oslo. Hoppa in 85. Och liksom...
Och då var
kallt och jävligt.
Precis, hon var nog rätt glad över att det var kallt och blåsigt och regnigt.
Ja,
Jo, men ja, då var det ingen som hade någon förväntning på att någon skulle hoppa något högt. Nej, så nej, att det var liksom så här, då kunde hon bara glida ifrån det.
Ja, men så hela, och hon fick ju hålla på och tejpa med allt det här fram tills typ veckan före OS. Då, på liksom sista förberedelselägret i Brasilien, så började de kunna liksom släppa på det där. Och det sätter ju alltid ännu liksom mer häftigt perspektiv hur hon lyckades stå i OS. Mm. Och så tog hon pers, utomhus pers i kvalet, 1,94. Mm. Och tog sig till finalen. Mm. Och sen tog hon 1,93 i finalen och rev ut sig på 1,97 och blev sjua. Mm.
Nej, men hon var väl ett extremt jobbigt höjningsschema i den här finalen, ja, kan vi säga.
Nej, men jag minns henne som en ljusglimt i liksom ett ganska mörkt svenskt friidrotts-OS ändå liksom, om man jämför med, och det tror jag är liksom många utanför Värmland också, och jag tror många fick upp ögonen för Sofie Skog just för att hon är så elektrisk liksom, och vad ska man säga? Ja, men folkkär, det som vi har pratat med henne om i just podden, vi var ju ganska förutseende där att hon skulle bli, att hon har potential att bli folkkär, och det
är... Som sagt, alla som är med i V-sportens podd går det bra för sen. Sjukt bra track record.
Det var att boka in er.
Ja. Men sen så får vi ju också nämna inomhus-VM där, som hon fick en biljett till i sista stund, typ två veckor innan det ens var...
Alltså, det drog om.
Ja, hon hade ju suttit och
pizzan i vänstra handen.
Hon hade ju kört liksom en sån svullarvecka där efter liksom
hård träning.
Inomhussäsongen var slut. Hon hade liksom en vecka med bara liksom götta sig. Och sen är plötsligt, du får åka till inomhus-VM om du vill. Så drog hon igång med träningen igen. Och blev femma där.
Jag tycker det, just det vi var inne på med OS, det är häftigt just det. Alltså, där har vi, det var hennes stora mål att nå OS-final. Det var det hon visste. Det. Och ta medalj, då skulle hon alltid ha bra mycket stolpe in. Men då, och så hoppa just pers, göra sin livs bästa tävling när det betyder som mest, sånt är ju väldigt häftigt. När man presterar så på toppen av sin förmåga. Så ja,
sjukt år ändå. Hon hade hoppat över 1,92 gånger innan i år. Hon gjorde det 12 gånger i år.
Det känns ju som att det finns mer att ta av också. Jag menar, hon har fått bygga upp nu här med Stefan Holm. En relation alltså på, med träningen. Och de har lagt upp träningen som uppenbarligen fungerar väldigt väl. De verkar lita på varandra väldigt mycket, de två.
Och sagt, vem skulle inte lita på Holm då, som
lyckades rätt så bra? Det är säkert väldigt, ja, väldigt viktigt liksom, att ha den tryggheten som Holm kan bistå med.
Ja, visst.
Och hon har tagit tydliga steg säsong för säsong, så jag menar, hon har ju,
det är ju inte, hon har ju attributen länge sedan du liksom gjorde det här reportaget.
Men hon var kulsatterska, menar
du? Ja, men du, när vi gjorde det liksom, nya stjärnskottet och bla bla bla. När hon då slog sig in på svensk toppnivå. Vad pratade vi? Det är typ 3 år sedan någonting, en sommar. Gjorde stor reportage.
Och det var knappt att hon hade slagit sig in på svensk toppnivå.
Nej,
då
hon ens. Hon liksom börjat ha, ja.
Hon var ju lite sidekick ett tag till Victoria Dronsfield, mer eller mindre. Det var Victoria som var det stora namnet av de två, men ingick i hennes liksom träningsteam där på något sätt.
Men, ja, det är en häftig utveckling. Jag hoppas att liksom, hon inte har höjt ribban för sista gången i karriären, så att vi får fortsätta följa en positiv utveckling. Liksom.
Och det känns som intressant att se också vad SOK, för nu kommer vi med här i dagarna i SOKs topp- och talangprogram. Det är svårt att säga exakt vad det innebär, men troligtvis så kan det ju faktiskt i långa lopp innebära att hon faktiskt blir heltidsproffs här under några år. Och får liksom det stödet, de stipendier som man kan söka om och sånt, plus alla annan tillgång som de får. Liksom. Det är ju fystester och allt du kan tänka dig. Liksom. Jag tror att bara en sån grej också, med sikte på OS 2020, alltså kommer ju innebära saker. Det är ju, kan vi ju liksom slå fast. Sen vet man ju aldrig hur mycket, men det är klart att det underlättar.
Är det någon sista gången som vi skogar med på vår lista?
Nej, det får vi hoppas.
Hoppas vi verkligen på. Vi går vidare.
Plats nummer 2. Lag Niklas Edin. Curling.
De tappar en placering från fjol. Det var alltså fjolårs segrarna håller sig kvar i den absoluta toppen. Trots att de började säsongen riktigt knackigt.
Vilken tänker du på för den här säsongen? Har de inte börjat knackigt?
Ja, VM gick det inte så bra på.
Nej, men ja, okej. Okay. Men då, det är ju förra säsongen, men året då? Ja. Det är ju så man får se det. Den här säsongen.
Men året. Det är en årslista det här. Ja. Så att, ja, de började det här året. De började 2016 knackigt då med ett VM som inte gick deras väg.
Allt vände på World Sweeping Summit i somras.
Precis. Så är det ju.
Alltså de var ju, vi har ju för återigen syftat tillbaka till en gammal podd, så hade vi ju Oskar Eriksson och jag som stod och pratade om curlingborstar och hur det förstörde för dem totalt förra säsongen.
Mm.
Med de här superborstarna som vem som helst kunde stå och ändra riktning på stenen 10 meter åt höger och vänster. Hårdraget.
Mm.
Men sen ändrades förutsättningarna och den här hösten, vi ska ju säga att de kommer tvåa på den här listan, och jag skulle säga att de har ju den här hösten presterat bättre än vad de gjorde förra året.
Ja, absolut. De har ju vunnit 2 Grand Slam-tävlingar i Kanada, vilket ju nästan är svårare än att vinna ett OS.
Det är mycket svårare, ska vi säga. Mm.
Första europeiska lag som lyckas med det.
Mm. Och det pratade ju Oskar Eriksson också om, att det var ju deras stora mål. Mm. Och just lyckas med det här. Det har ju...
Du har inte till och med snackat upp om att de inte skulle tillåta europeiska lag nu i Kanada. Precis, det är så tråkigt.
Kommer att förstöra vår fina nationalsport.
Ja, Kanada tycker det är roligt med idrotter så länge de får vara bäst på dem.
Ja, det
är lite samma med hockey också.
Ja,
de tävlar gärna så länge de alltid vinner. Ja.
Vi får väl komma in lite senare på varför de inte är etta. Liksom, för att det hade ju inte varit fel att sätta dem som etta. Nej, som trots sagt, allt.
Liksom. I fjol så fick de en hörselplats med den här listan med ett EM-guld och ett VM-guld.
Men genomslaget, de kan se det som en större prestation. Mm. Men genomslaget är trots allt inte lika stort i Sverige.
Nej.
Det är större att de har vunnit ett EM-guld här också. Det är nästan större här i Sverige, för det får lite större uppmärksamhet, för att det går att följa liksom på ett vettigare sätt.
Det de har gjort i höst har de ju dessutom gjort med en ny lagmedlem.
Mm.
Rasmus Vranon som har kommit in istället för Christian Lindström. Ja, alltid har svårt att blanda ihop han och Kristoffer Sundberg. Men visst är
Sundgren.
Det. Sundgren, ja, att vi ser.
Mm.
Ja. Ja. Men just att man ändå bytt ut en fjärdedel i laget och bara direkt matat på. Den här hösten de har gjort är ju helt sanslöst. Det har gått bra i stort sett varenda tävling.
Mm.
Så
ja, nej, men det är
riktigt, riktigt imponerande.
Just, som sagt, just att vinna de här Grand Slam, det är ju mer, det är ju kanske, alltså visst de tillhör ju världseliten, men det är ju kanske mer en wow-prestation.
Men det är bättre EM, än att vinna en EM,
ja, och vinna ett EM som de går in i som storfavoriter och ta sitt tredje raka, det är också en fantastisk
grej. Ja,
där,
ja, nej, men det
där spelar de ju med liksom all press på sig. Mm. Kanada tror jag.
Men det här måste väl vara vårt absolut största OS-hopp i Pyeongchang.
Ja, se
alltså något. Sverige typ, alltså absolut största guldfavoriten som Sverige har till 2018. Jag har svårt att liksom i alla fall på...
Ni vet alltid hur det kommer att bli med svenska guldfavoriter. Det är alltid de går sämst för.
Jo, ja, fast det går inte att komma ifrån. Inte,
men jag menar, en OS-final mot ett kanadensiskt lag, det är förmodligen 50-50.
Ja, det är givetvis, absolut. Men jag menar, har du slagit många kanadensiska lag som alla skulle vara kandidater till att vinna ett OS-guld i upprepade tillfällen, så måste du vara guldfavorit, punkt slut. Liksom.
Det var ju det vi pratade en del om också, just det här att komma och slå kanadensarna i en Grand Slam-turnering, just för man jämför med att varför vinner inte Kanada alltid OS-guldet? Och det var ju just det att bredden på toppen är så stor i Kanada, så är det så, det skiftar så ofta lagen som får komma på de stora mästerskapen, så de som kommer dit har ganska ofta dålig, inte, eller inte så mycket erfarenhet av,
ingen internationell rutin.
Nej, men precis, och det får ju laget in, så det räcker att bli över.
Ja, de har ju knappt någon nationell rutin snarare.
Nej, precis.
Häftigt att Edin också kan vara med två lag nu i toppen, med Kraup, Kjell och gud.
Ja, vad var det nu igen?
Sebastian Kraup, Viktor Kjell och han som är tränare för
dem,
som
precis.
Heter Fredrik Lindberg.
Fredrik Lindberg, ja, precis. Men det var heller inget dåligt lag.
Nej, verkligen inte.
Så att han måste ju ha någon skön magi i det han gör.
Oerhört pådrivare och oerhört målmedveten, på gränsen till fyrkantig skulle jag säga, liksom i min uppfattning av honom, att han är väldigt så liksom, så här. Mm. Alltså, ja, allting...
Han är ganska biffig också, ganska kort.
Ja, men allting kretsar kring att kunna prestera lite bättre nästa dag. Liksom.
Mm. Mm. Ja, men det känns så. Det är ju ett måste. Men de har ju legat i framkant här. Jag kommer ihåg när de började. Nu har de ju taggat ner lite på det, men jag kommer ihåg när det förra laget satsade ju stenhårt på styrke och fysträning. Mm. De liksom låg ju där, band de ju, där låg de ju långt före alla andra.
De pratade ju tidigt om att de ville bli curlingens motsvar till vad Tiger Woods gjorde för golfen. Mm. Mm.
Och lite så tror jag det blev, för det känns ju som det. Sen så gick det väl till överdrift med de här andra borstarna där, eller kvastarna eller vad vi nu ska kalla det. Att där kunde du vara värsta bodybuildern, och så gick det jättebra då med de här fuskkvastarna.
Mm. De försvann då. Mm.
Ja, det är stort. Stort.
Mm. Har vi tömt ut curlingpåsen, eller vad säger jag?
Tror ingen kommer, om nu det är någon som lyssnar här och liksom försöker lista ut av vem som är etta.
Nej, men precis.
Jag tror inte
ni som lyssnar, ni får fundera, så drar jag en recap här på hur listan har sett ut. Plats 15, Karlstad Crusaders, 7 raka SM-guldet. Jesper Stålheim, EM-guld i segling på 14 plats. 13 plats, Karlstad IBFs damlag som tog sig till slutspel. 12, Mona Brorsson, VM-6 i sprint, skidskytte snackar vi om. Peter Samuelsson, fotboll, Degerfors, han gjorde sitt 100:e mål i den rödvita tröjan. Plats 10, Jenny Haglund och Jessica Karlsson, båda tog sig till Ladies European Tour, om vi ska vara väldigt petiga. Men Europatouren för damer helt enkelt. Plats 9, Helton fixade nytt kontrakt i den högsta handbollsserien. Joel Eriksson Ek presenterade sig med dunder och brak i NHL. Sebastian Johansson signade ett NFL-kontrakt. Emma Dahlström på 6:e plats etablerade sig i den absoluta världstoppen. Och 5, Johan Kristoffersson. 2 i rallycross VM. 4, Perra och Gerion som var med och ledde Leksand till mirakelsäsongsavslutningen när de tog en plats i SHL. 3, Sofie Skog som imponerade på OS. 2, lag Niklas Edin som bland annat tagit ett EM-guld och 2 titlar i Grand Slam av curling.
Har vi någon virvel?
Jag sa ju till dig innan att du skulle klappa i bordet.
Vi är för exalterad.
Ja, nej, som sagt, jag tror ingen av er har kunnat gissa det här. Och på plats 1,
Glenn Olsson och Svenska Rallyt organisationen. Danny.
Den var vi eniga om.
Ja, jag hade väl visst tydligen inte dem. Men när jag hade skickat in så kände jag att jag hoppas att det blir Glenn och Svenska Rallyt som vinner ändå. Att ni har dem.
ska vi säga det först då? Så här, lite tanken är ju så här. Ja, eftersom vi gör en stor grej. Så, och göra laget in igen. För den är ju jättesvår. Det är ju så vitt skilda saker. Men att Edinarna som kanske presterade bättre än i fjol när de vann. Har de 2 år i rad.
Fast å andra sidan, det är Glenn statuter. Olsson och rallyorganisationen mäktade med här för nästan, det är ju snart ett år sedan nu.
Ja, men det är ju en tvåstegsraket där, som sagt. Mm. Alltså, först och främst.
Nu får ni gärna vara med också, Jakob.
Men det var att gravstenen var ju redan beställd för Svenska Rallyt, mer eller mindre.
Mm. Ja, det var ju känslan.
Så var det ju.
Ja.
Det var ju så här.
Jonas, ni satt ju på en presskonferens några dagar innan. Vad var det, på tisdagen eller måndagen? Ja. Ni satt på den presskonferensen.
Pratade inte jag om att redigera en tidningsetta med en gravsten? Till och med att vi började liksom planera för hur det skulle kunna se ut.
Men för att dra ännu längre tillbaka så kan man ju säga så här. Redan i samband med Monte Carlo-rallyt och allting så var ju Glenn Olsson nere. För det var ju sista året på Svenska Rallys kontrakt då. Rally Sweden som de heter i internationellt sett. Men vi säger Svenska Rallyt.
Vi säger inte Värmlands People Paper heller.
Nej, precis.
Inte så ofta.
Men i alla fall redan då och hela hösten, eller hela 2015, jobbade de ju stenhårt med den här nya VM-promotorn som egentligen bestämmer vilka som ska få VM-tävlingar. Om vi börjar i den ändan så liksom förhandlingar och förslag fram och tillbaka, hit och dit.
Ja, du sa bestämmer, vi kan ju egentligen säga som förhandlar fram hur mycket pengar folk ska betala för
precis,
att få arrangera.
Precis, det är sen är det ju internationella bilsportförbundet som sätter kalendrarna och sådär. Men det är ju, de sitter ju i den här World Council med promotorn, så de har ju jättemakt. Liksom. Det är ju som Bernie Ecclestone och Formel 1. Mm. Det är bilsportförbundet som ger ut kalendrarna, men det är Bernie som bestämmer. Mm. Men i Glenn Olsson åker ner i samband med Monte Carlo-rallyt för att träffa de här potentaterna liksom i den här Red Bull Media House och allt vad de nu heter. För att liksom pusha fram så att vi vill ha ett avtal. Hans stora dröm är ju att få det här avtalet i hamn och kunna presentera det slutdagen av Svenska rallyt 2016. Och sen så dröjer det några veckor till Svenska från Monte liksom, och ja, sen kommer värmen. Där det liksom är som nu ute ungefär, eller som idag när vi spelar in där, det är liksom 3, 4, 5 plusgrader och regn.
Ja, men vi hade ju liksom katastrofbilder i tiden. Håkan Strandman åkte ut och fotade liksom, man såg på hur det skulle se ut på, det var väl på räcken va, eller de sträckorna.
Jag tror jag träffade en fransman där på räcken.
Ja. En fransk världsmästare
som ställde frågan, är det ens lönt att köra rallyt? Nej, sa han.
Ja, men sen så är ju alla rallyförare födda med en jävligt negativ nerv också. Så här. No, very lot of stone, very gravel, hard to drive,
jag inte du ska säga
lots
så.
Of snow.
Henning Solberg var inte negativ.
Nej, men Henning Solberg är ju, han saknar ju en rallykromosom i sådana fall kan man väl säga.
Ja. Nej, kan man allt, gå till allt. Den där träffen då, när vi presskonferensen.
Ja, precis, för allt var gick på, ju åt skogen.
Precis. Jag kommer ihåg vi satt där och vi väntade och väntade, och de sköt fram den hela tiden 10 minuter en kvart, och till slut kom Glenn Olsson. Man ser liksom på han hur utmattad han är nästan, du vet, så verkligen överarbetad, och får stå och svara på hur de har komprimerat rallyt. Och det liksom, man tänkte ju direkt att men det här kommer ju inte gå.
Nej.
För det var liksom så små marginaler, det fanns liksom ingenting att rucka på längre. Ja,
precis, de bestämde sig för att typ stryka shakedown och så ta bort någon andra loop på vissa sträckor, och de strök de någonting i sin helhet, eller bara att de sa att de bara skulle köra ett varv på vissa?
Lesjöfors
rök senare, det rök man efter.
De presenterade ett liksom, bantat upplägg i alla fall.
Precis.
Ett rejält bantat upplägg.
Ja. Och som sagt,
och de strök den historiska klassen kan vi säga också. Mm. Det gjorde de ju direkt.
Men alla tänker ju så här, ja just det, tjena, att ni kommer lyckas med det här. Det finns ju inte en chans. Liksom. Det syntes som sagt, jag tror inte Glenn Olsson hade sovit många timmar den natten. Där
det
mellan...
känns som de presenterade en plan för de skulle skjuta bollen stolpe, ribba in. Typ.
Exakt.
Och det... så prestationen i sig då, det är ju att man överhuvudtaget får till ett rally som är genomförbart. Mm. Att det blir en tävling utav det. Men prestationen är också att samtidigt så får man till ett nytt avtal och lyckas övertyga promotorn att vi kommer kunna leverera en bra tävling nästa år.
Exakt.
För jag skulle vilja vara en fluga på väggen och lyssna på de mötena med de förutsättningarna som fanns just då.
Det var väl tre års avtal.
Ja. Som sagt, sen så är det ju säkert...
Ja, det krävs ju dock att det är snö i år.
Villkorat med att det får inte se ut så här i år igen.
Nej, eller men de måste ändå suttit igen med det här mötet med ganska snabb reservplan som de bara höftar fram på något sätt. Det måste, alltså Glenn Olsson och organisationen måste varit extremt snabbtänkta för sagt, att liksom hitta fram en lösning som de ändå köper.
När vi spelar in det här så har vi inte gjort allt det här, men jag hoppas ju att i VF nu, när detta sänds, kan man läsa kanske lite mer om hur allt det här gick till
och ja, exakt.
Hur lite de lyckades. Så läs julaftonstidningen.
Jag och du var ju som var på presskonferensen efter rallyt, när det helt plötsligt började florera ett papper runt om i rummet som skickades ut och bara, vad är som händer. Så jag sprang iväg direkt och så stod vi där lite svensk media och pratade med Glenn. Och man trodde ju inte att det var sant, för då var det ju det att säkra ett nytt treårsavtal. Och vi hade ju ett gäng intressanta frågor som han svarade på då, och det var ju jättetydligt. De var några grader, alltså några minusgrader någon natt när det frös på. Det var väl natt till fredag så det ändå frös på, så de kunde köra Torsbysträckan till exempel två gånger. Och så för att få ihop dem. Specialsträckskilometer som behövdes. Så hade de inte kunnat kört rallyt så hade Svenska Rallyt AB gått i konkurs. Det, liksom det fanns inga ekonomiska, eller det finns inte ska jag säga nu heller. Det är inte det att det ligger 50 miljoner på kontot och så hade de 25 av dem hade rykt, utan det finns inga. Nej. De försöker ju, och deras plan är ju, och det är ju klart det måste vara det. För att kunna driva ett företag så måste man kunna klara ett dåligt resultat. Men än så länge finns ju inte den säkerheten.
De var ju på väg mot den säkerheten innan det här hände. Mm. Men som sagt, och visst, man kan ju ge Kung Bore då, som vår sportchef Strand gärna kallar vinterkyla eller så, en viss del i det här. För att som sagt, hade det fortsatt vara så milt så hade det ju inte funkat. Men oavsett så,
men det var inte så, men precis, det var inte bara att det frös på någon grad, utan det var ju ett jävla arbete precis, också för att få sträckorna att köra.
Det är ju liksom, det är en prestation där vi inkluderar också alla som är inblandade i rallyt. Det är inte bara Glenn Olsson och
hans. Nej, men precis. Glenn Olsson och rallyorganisationen står ju liksom. Men, och ska man vara lite löke nu så kan man ju faktiskt säga att några som borde ha en plats på varje årslista, det är ju liksom så här ideella idrottskrafter. Mm. För att det är ju liksom, ja, men allt från Färjestads hemmamatcher till liksom skidbacken i Kil till spåren på Skutberget
till eller Mallbackens
matcher
som alltså över korv.
Ja, men lite så det liksom de
ideella eldsjälslista.
Ja, men nästan så. Nej men det krävs ju, och därför är det lite kul att de är ju delaktiga i den här första platsen. Mm. När vi säger rallyorganisationen, då menar vi ju verkligen rallyorganisationen och inte bara de som sitter på kontoret i Karlstad. Liksom,
utan för det är det, vart som helst i världen, om det här rallyt hade varit på en annan plats, den här kunskapen finns ju inte som rallyorganisationen har.
Nej, inte
närheten.
Inte någon annanstans i Sverige heller, tror jag. Det är många som snackar om att ja, men flytta upp till Östersund och dit. Mm. Mm, men det är ganska mycket kunskap som försvinner då. Det är inte bara liksom att rafsa ihop en sträcka. Det är liksom inte
bara vad som hände i Kina i år. Nu sades det att det var väldigt mycket ekonomiska bekymmer också. Men där drabbades de av lite skyfall. Och det spårade bort lite vägar, och klart att bygga upp
en skivar på hur mycket vatten.
Ja, men det var
liksom, lite.
Det var tydligen inte så extremt överallt. Nej. Men jag menar, okej, och asfaltera vägar och bygga upp, det kanske inte är. Det är liksom svårare än att fixa ett vinterrally. Nej, men så här, det rallyt tvingades de liksom så här, puff, vi kan, det funkar inte, och sen så handlar det ju givetvis om pengar. Men man ser ju bara hur det kan gå. Ja. Och det är ju ett väldigt exempel, ett ganska dåligt exempel, men det visar ändå hur det kan gå.
Men och det är ju där, som du sa, jag tror det är ganska många som klarar att arrangera, eller många ska jag inte säga, men det är betydligt fler som klarar att arrangera ett VM-rally när allting flyter på. Mm. Men just kunna rädda det på det här sättet, samtidigt som man bakom kulisserna förhandlar och säkrar hela organisationen, alltså säkrar det i 3 år framåt. Mm. Det är väl det längsta avtalet de har haft, eller var det vad hade de innan?
De hade 3-årsavtal.
Det var 3-årsavtal, ja. Men just att kunna få den, det var ju inte, det är ju långt ifrån alla rallyarrangörer som får 3-årsavtal av den nya promotorn.
Nej, och då finns det ju andra länder som står och knackar på dörren och vill arrangera en deltävling i rally. Mm.
Ja, jag tycker vi säger så att vi avslutar lite grann med att lyfta på hatten för Glenn Olsson och Svenska rallyorganisationen. Sen så tänkte jag så här att det är snart 2017. Om ni får lite på uppstuds, ta någon som ni hoppas eller tror ska komma in på listan när vi sitter här om 1 år. Jag kan börja så får ni lite betänketid.
Tack!
jag slänger in Bikal Skoga på den här listan. Jag tror att de lyckas hålla i sin form och stå för en. Jag tror de kommer liksom ta sig åtminstone hela vägen så att de verkligen får spela det slutgiltiga kvalet i SHL. Jag tror att de kommer vara närmare högsta serien än vad vi någonsin har sett dem, eller på väldigt, 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 väldigt länge. Jag då faktiskt, om jag ska välja, dåligt koll på vilka skogar
sist. SHL-kval mot Örebro kanske, vore inte så dumt.
Nej, men precis. Nej, men ja, jag tror att vi kommer få skriva in vilka skogar på i alla fall en topp 15-lista om vi gör dem ett år.
Jag har två så här, jag vet inte vilken jag ska ta, för jag vet inte vilken.
Kan jag få en?
Ta dina två då.
Ja, men dels så hoppas jag att vi får till in en, nu när vi ändå var inne på massa rally, så hoppas jag att Pontus Tideman kommer in som WRC2-världsmästare. Att han får en sån här supersäsong. Jag tror att han kommer köra väldigt mycket i VM. Gäller väl för Skoda nominera rätt tävlingar, så att han inte vinner utan att det räknas VM som han. Eller han blev tvåa, men han fick inga poäng i år i Tyskland. Och så att vi får in en herrgolfare nästa år också. Att Jonas Blixt tar ett tar någon stor seger.
Stort eller gör
en, lite. Gör en liksom en
sån en bra här, säsong.
En riktigt bra säsong.
Kommer du på något?
Alltså? Jag var inne på Blirren där. Uh-huh. Att han ska verkligen stå tillbaka och göra...
Blirren? Men det är officiellt det. Det är gött att det är podden. Man kan slänga sig i Blirren. Det är alltså Jonas Blix.
Men han har ju så sjuk kapacitet när han väl. Och vinnarskalle. Skulle vilja säga han i en ledarboll i en riktigt, riktigt stor tävling. Och se vad han kan uträtta därifrån. Sen så, vi har inte haft med dem än. Men Karlstad innebandy herrar skulle ju kunna ta sig till ett slutspel.
Ja, om de gör en mirakelvård här nu så är de en kandidat.
Precis, precis.
Ja, de skulle kunna ta sig till slutspel och det är en serie där väldigt många slår varann just nu. Det är ingen supertydlig topp så. Så jag tror att någon slutspel kan lite vad som helst hända. Hända där faktiskt.
Och där vi egentligen pratar om förväntningarna då, de har ju förväntningarna på sig att gå till slutspel. Så att det är ju inte bara att gå till slutspel utan för att komma högt upp på vår lista
har ju förväntningarna
ska de ju leverera något i ett slutspel också.
Ja, inte nödvändigt. Där kan man ju säga att förväntningarna har förändrats lite under säsongen också.
Jo, det är sant.
Har du kommit på något eller?
Ja, men jag kör det här för att någonting som inte var nära att ta en plats på listan i år kan vi säga var Värmlands damfotboll som hade ett nattsvart 2016. Malbacken som åker ur damallsvenskan och Kubik som åkte ur elitettan. Så från haft en väldigt fin trappsteg i Värmlands fotboll så är det, det är ingenstans att landa där uppe nu när man springer upp på trappen. Så jag hoppas när vi summerar 2017 att det är med kanske en eller två uppflyttningar för de där lagen. Så att Malbacken gärna tillbaka i damallsvenskan, Kubik eller vad det nu, det känns ju som att det är de som är rimligast av de här lagen, men gå upp i elitettan igen.
Ja, men det var väl lite bra, får vi se hur vi träffar rätt här då. Hedlund, kommer du med en motorpodd snart eller?
Vi tänkte komma med en podd i mellandagarna här, förhoppningsvis, om allt går som det ska.
Ja, då lär väl vi vara tillbaka med sportpodden någon gång nästa år, eller?
Jag har ju planeringsfasen för en spelpodd.
Okej.
På tal om något helt annat.
Härligt.
Kanske någon som lyssnar.
Sällskapsspelspodd.
Ja, precis. Ticket to ride.
Häng upp och kan vi göra den.
Ja, fasen grabbar. Klockan är mycket när vi spelar. Vi måste göra lite tidning också. Vi som jobbar i alla fall. God jul och gott nytt år på er.